Ja, Björn Elmbrandt, nyutnämnd ekochef. Vi sitter nu på ditt rum på Nya Norrland och det här är väl kanske sista gången som du är på din gamla arbetsplats. Hur känns det inför uppbrottet då? Är det enbart med glädje du lämnar Sollefteå och Nya Norrland eller finns det något stänk av vemod?
Ja, jag är inte ledsen, men det är lite sorgsam tycker jag, för att jag tycker de här 8 åren har varit fantastiskt roliga och på många vis, jag menar, jag är ju lite kosmopolit. Jag är född i Malmö, jag är uppväxt i Stockholm, har jobbat där och har släktingar lite varstans. Men, och sen har jag varit där uppe i 8 år. Men i många avseenden så känner jag mig som ja, lite ångermanlänning. Ganska mycket i vissa fall. Så det är klart att det är vemodigt.
Du har sagt att det var lite av en kulturschock när du kom från Stockholm och hit. Kan du utveckla det lite närmare?
Ja, dels var det ju så att jag hade jobbat på Ekoredaktionen och på Rapport i Stockholm innan jag flyttade upp hit som reporter på Nya Norrland 1976. Och det är ju så att de här stora redaktionerna i Stockholm har ju väldiga resurser i form av arkiv och kontorsutrustning och i form av människor som på olika vis kan hjälpa till i det journalistiska arbetet och så. Och vad man upplevde här var ju att allting blev ju väldigt litet och man fick sköta det mesta själv och man fick möta en närmast historisk kopieringsapparat och en museal telefonväxel och andra sådana här saker som faktiskt är viktiga i det journalistiska jobbet. Men så det har varit jobbigt, men det har varit roligt. Och en annan sån här förändring, det var ju naturligtvis det att man inbillade sig, jag satt i Stockholm och bläddrade i Nya Norrland och tyckte väl att det stod en massa oväsentliga saker och smått och såna här grejer som kanske inte var så viktiga. Så jag fick ju naturligtvis ganska fundamentalt ändra min uppfattning om vad som var viktigt och oviktigt. Och jag insåg vilken oerhörd betydelse för läsarna det lilla notismaterialet i en tidning är, för en lokaltidning. Och att det faktiskt finns läsare som läser tidningen från perm till perm och att då det här lilla notismaterialet är väldigt väsentligt. Mm. Vad jag också upplevde när jag kom hit, det var ju en närmast chockerande upplevelse av hur många viktiga beslut och ställningstagande som gällde Ådalen och Ådalsborna som inte fattades här. Utan togs någon annanstans, vanligtvis i Stockholm. Och det gav mig naturligtvis då i inledningsskedet då som reporter på den här tidningen ett litet försteg. Jag kände ju en del kanaler och människor i Stockholm och sånt. Va? Men jag tyckte det var chockerande och ganska obehagligt i vissa lägen att man då som journalist ringde upp olika beslutsfattare eller fackordförande eller enskilda människor och berätta för dem att nu ska det och det hända och nu är de med de sakerna på gång. Oftast var det ju, har det ju inte varit några roliga nyheter.
Nej. Det var du som informerade dem och inte tvärtom. Alltså,
ja, och det var lite kusligt därför att jag upplevde då den maktlöshet och den hjälplöshet som människor ute i periferin, om man uttrycker saken det, upplevt. Och det här var någonting alldeles nytt. Va? Mm. Jag hade visserligen så att säga, hört talas om hur centraliserat beslutsfattandet, myndigheterna, alltså företagens är. Mm. Men jag tyckte det var en väldigt omtumlande upplevelse detta att mötas av det här i praktiken.
Det var värre än du trodde.
Det var värre än jag trodde.
Ja. Den här kulturschocken, Eljest, hade den några positiva inslag?
Ja, det var en kulturschock också i den meningen att de människor som jag har träffat här under de här 8 åren är ju människor som i hög grad bryr sig om varandra. I Stockholm gör man ju inte det. Och jag har ju liksom mött så mycket, ja, mycket värme och tillgivenhet och det har varit så roligt det här att liksom, framförallt med läsarkontakterna, där tycker jag det har varit en väldig skillnad mot att jobba i Stockholm. Du vet, om man jobbar på en radio- och tv-redaktion där så jag menar, lyssnarna och tittarna, de finns knappt. Man sänder ut i någon slags tomrum. Mm. Men här så fanns då dessa, så att säga, läsare fysiskt påtagligt närvarande i ens närhet. Och dessutom gillade de tidningen. De gillade vad man gjorde. Och det här, det var en väldig förändring.
Mm. Men vad som skedde, det var ju att du kom mycket närmare konsumenterna. Läsare och lyssnare. Mm. Läsare i det här fallet.
Mm. Ja, det förstår du ju att det måste man ju ha lärt sig väldigt mycket av.
Ja.
Jag hade ju fram till det att jag flyttade ut och har ju jobbat på olika redaktioner i Stockholm. Och jobbat med riksdag och med arbetsmarknad och den sortens frågor. Jag är hela mitt vuxna liv, jag är yrkesverksamma liv.
Ja.
Och jag brukar lite skämtsamt säga då att då har man liksom rört sig i en yta i Stockholms centrum som är på några kvadratkilometer där riksdagshuset och Blasieholmen och kanslihuset. Jag menar där beslut fattas och nyheter kolporteras och snappas upp.
Ja.
Så det här var, jag tyckte det här var en väldigt ny upplevelse för mig. Och det var ett av motiven till varför jag flyttade ut. Jag ville liksom lära mig någonting nytt. Och ja.
Var det inte besvärande för dig också ibland då att stå öga mot öga med läsare som kanske ibland var kritiska?
Jo, det har naturligtvis varit. Men det har varit väldigt roligt, va?
Mm.
Det är både och, va? Det är ömsom vin och ömsom vatten. Mm. Men
kontakten var värdefull.
Ja, oerhört, va? Ja. Därför att vad du då fick se och fick höra och veta, det var liksom bland annat konsekvensen av det du sysslar med.
Och nu har du ju berättat att du kunde ta med dig erfarenheter och du hade kontakter i Stockholm som blev till väldigt stor nytta i ditt jobb här på Nya Norrland. Tack vare de kontakterna så kunde du vara först med många nyheter som föddes i verk och myndigheter i Stockholm. Nu när du vänder tillbaka från Sollefteå till Stockholm, har du några erfarenheter med dig som du tror kan bli av nytta för ditt jobb som ekochef?
Ja, det vore 17 om jag inte hade liksom lärt mig någonting på den här tiden.
Ja,
men just av den här, jag menar den verklighet som människor lever under, som man har fått vara med om och de människor man träffat och den livssituation de har.
Men hur kan du utnyttja det i Stockholm?
Ja, alltså vad jag tycker är oerhört viktigt är ju att den här ekoredaktionen har ju ett nät av så att säga korrespondenter ute i landet, ute på Riksradions distrikt. Va? Och vad jag tror är oerhört värdefullt är att med näbbar och klor slå vakt om dem. Därför att jag tror de är oerhört viktiga för ekoredaktionens programverksamhet. Och sen har vi ju då ett samarbete som går bättre och bättre med lokalradion, och det är jag också intresserad av att upprätthålla och kanske fördjupa det samarbetet. Mm. För att just de här, jag menar du ser ju själv när du ser på tv och tittar på och lyssnar på radio, så ser du ju hur Stockholmscentrerat mycket är. Va?
Ja, det var det jag var inne på. Kan man tänka sig att...
Men det är ju ingen, alltså det är ju inte av någon pur elakhet mot verkligheten utanför Stockholm som de gör så. Utan det är ju ofta därför att de inte vet vad
som händer. Nej, det är deras lilla värld alltså.
Ja, visst.
Just det. Men nu kommer du som en fläkt här utifrån en lite större periferi och...
Skriet från vildmarken.
Ja,
nej, men,
känns det så?
Nej, men naturligtvis, jag tror att, jag menar, det är ju en viktig bit när det gäller sådana här journalistiska frågor, är ju den livserfarenhet man har och de kunskap man har.
Ja. Sanningen är väl den också att det är utlandskorrarna som hörs mer än distriktsmedarbetarna i Dagens Eko?
Ja, det vill jag inte ha sagt förstås.
Inte.
Men utrikesmaterialet är ju väldigt viktigt också.
Mm.
Så det ska man inte fyskamma att vi har 12 korrespondenter för Riksradion ute i världens alla hörn. Det är nog väldigt viktigt för nyhetsförmedlingen, och det är en värdefull bit ännu med. Så den ska du inte ringakta eller så.
Nej, inte alls. Det är ju mycket dramatiskt som händer i världen och vi kan ju inte isolera oss från det. Det var inte det jag tänkte. Men möjligen kanske du och jag, bägge två som lyssnare, i varje fall gör jag den reflektionen att det är väldigt mycket centrerat till Stockholm, precis som du var inne på.
Mm. Mm.
Och möjligen kan man då hoppas på en kanske liten breddning ute i...
Vi hoppas på det.
Vi får göra det. Du kan inte göra någon löften. Ja... Det har ju stått en del obekväma nyheter också på Nya Norrlands första sidor och insidor. Obekväma för rörelsen och för partiet, för ägarna. Men det har varit den journalistiska integriteten du har hävdat då?
Ja, det kan man säga, och framförallt har jag hävdat läsarnas rätt att bli informerad. Va? Det är ju läsarnas rätt att bli informerad, och det måste ju kännas snöpligt om man är abonnent på Nya Norrland och det står tråkiga nyheter om vad som händer i arbetarrörelsen, om det står i konkurrenttidningen, den borgerliga tidningen.
Har partifolket reagerat surt i några sammanhang?
Ja, det har de väl gjort, och de har väl framför sin mening. Och sen har det väl varit några bråk och sånt där, men det har väl i det stora hela så har det inte betytt någonting. Och det intressanta har ju varit så att säga, den positiva uppställningen så att säga på tidningen i alla sammanhang. Va? Jag menar att när det är någon som har något tråkigt besked och någon kritik att komma med, så har det ju hänt att de har inlett samtalen med att ja, min pappa, han samlade in pengar för Nya Norrland.
Ja, du får en tagg i hjärtat då.
Ja, då inser jag då vilket ansvar jag bär som har burit under den här tiden. Ja. Jag sitter här inte bara som någon slags, vad heter det, professionell yrkesman, utan jag bär hela den här historien.
Lite byggt för
det, på mina skuldror.
Ja. Är det riktigt också att lyssnarna har reagerat på om ni har haft större än enspaltare på borgerliga politiker? Har man inte gillat det?
Nej, det är väl så att det har funnits en del läsare som har reagerat på att vi överhuvudtaget publicerar bilder på borgerliga politiker.
Men det är väl lite inskränkt?
Ja, jag har ju försökt tala om för dem att det faktum att man publicerar en enspalt eller tvåspalt eller trespalt i bild på Fälldin eller Bohman, det har inte varit på grund av någon uttryck för någon kärlek till de här personerna, utan det har varit journalistiskt motiverat. Men det har ju funnits partivänner som har varit läsare som har sagt att de bilderna vill vi inte se överhuvudtaget i vår tidning.
Så det har varit svårt att förstå, va?
Det har varit svårt att förstå, och jag har också haft svårt att övertyga dem om det, den här biten.
Ett svårt pedagogiskt problem.
Ja, skulle man kunna säga.
Det är väl också så att som chefredaktör så har du varit en väldigt central gestalt. Inte bara på tidningen utan i orten, i Sollefteå kommun med omgivningar.
Ja, det här med att vara chefredaktör, den här titulaturen kan man ju strunta i. Och det har ju inte varit något viktigt för mig. Men alltså, vad man kan slå fast, det är ju att en chefredaktör är en mycket viktig person för läsarna. Och det upplever man ju då varenda dag. Det är ju liksom medarbetare i allmänhet man vänder sig, utan när man har något ärende till tidningen eller när man överhuvudtaget vill gå in och prata, så går man och pratar då med chefredaktören. Och det kan gälla då insändare, och det kan gälla familjenotiser, och det kan gälla problem av olika slag som man tror att chefredaktören i kraft av någon slags allvishet ska kunna lösa. Så jag tror att det är väldigt viktigt för en tidning och för identiteten med en tidning då, med tanke på hur jag har upplevt läsarnas reaktioner, att det finns en chefredaktör där också läsarna finns. Va? Och det är också av det skälet, som du förstår, som jag har motsatt mig den här centraliseringen av chefredaktöreriet. Va?
Den här omorganisationen som nu har skett av ekonomiska skäl framförallt, och där styrelsen har beslutat att det ska vara en gemensam chefredaktör i Härnösand för Nya Norrland Dagbladet. Det har du motsatt dig kraftigt. Vilka är egentligen skälen till att du så kraftigt har reagerat på den punkten mot den organisationen?
Ja, det är det här första skälet. Alltså att jag tror att, som jag nämnde förut, att tidningens identitet lite grann går förlorad. Va? Och i vårat viktigaste spridningsområde, det är ju i Sollefteå och framförallt, men också i Kramfors, vi har den största hushållstäckningen.
Ni har haft ett ansikte i Sollefteå och ett ansikte i Sundsvall. Och nu blir det någonting diffust i Härnösand, är det så?
Ja, jag tycker det är lika dumt för Dagbladets identitet i Sundsvall att det blir en gemensam chefredaktör i Härnösand för de båda tidningarna. Det är den ena, så att säga, praktiska biten, att det finns en, liksom ett ansikte utåt för tidningen och identitet för tidningen. Men sen har jag också det andra motivet varför jag har motsatt mig, det är ju det presspolitiska. Om det är så att arbetarrörelsen har ett fåtal tidningar, det är väl ungefär 20 stycken va. Och det är nu försiggår en ganska spännande diskussion i de här tidningarna med många olika meningar i centrala samhällsfrågor. Det är ju inte, sista åren har det ju visat sig att A-presstidningarna inte alls går att träda på ett snör utan ofta har avvikande meningar. Det förs en spännande debatt. Mm. Då måste man väl, inte minst då för partiet och för fackföreningsrörelsen, skulle slå vakt om de här pressrösterna. Och jag menar då är fel att man i ett sånt läge med en väldig borgerlig pressdominans att man minskar antalet pressröster som man nu gör och att man minskar av besparingsskäl. Jag är ju inte emot besparingar. Jag tycker det är väldigt viktigt att det sker besparingar även på den här tidningen och på andra A-presstidningar. Och det är ju, framförallt är det ju nödvändigt av yttre omständigheter. Men jag menar att det sista man ska spara in på är ju så att säga, den här biten av presspolitiska skäl.
Mm. Var det ett av skälen till att du aldrig sökte den här tjänsten som gemensam chefredaktör i Härnösand?
Det var det, och det har väl de sista dagarna i samband med diskussionerna kring Peter Svedermark och det här gemensamma posten, så har det ju sagts då att genom att jag flyttar till Stockholm så har det liksom bara funnits en kandidat. Men jag vill gärna klargöra det att även om jag inte hade fått det här jobbet på Ekot så hade jag ändå inte varit en kandidat. Jag har aldrig sökt det här jobbet och jag har inte varit övertalningsbar om jag hade varit kvar. Utan vad jag hade sett alternativet för mig hade då varit att bli reporter här i Sollefteå och återgå till det jobbet på ett eller annat sätt.
Är det därför att du anser att det är en helt huvudlös konstruktion?
Ja, det är det. Och man kan säga det att det, att vara chefredaktör för Nya Norrland och chefredaktör för Dagbladet var för sig har ju varit ganska svåra jobb. Va? Du måste ju hela tiden välja bort saker och ting som du inte hinner med. Va? Du hinner bara med en bråkdel av vad du egentligen skulle göra. Till exempel i form av kontakter med läsare, att åka ut på möten, att följa med i samhällsdebatten i allmänhet. Du måste hela tiden göra en massa svåra val. Därför att du sitter ensam på ditt jobb och tvingas och ha en ganska hård arbetsbörda.
Och det blir ännu omöjligare.
Jag menar, det blir ännu omöjligare för två tidningar. Jag menar, hur ska en chefredaktör med ett spridningsområde då för de här två tidningarna som är lika stort som halva Mellansverige, Svealand. Hur ska han kunna hinna med att ha hyggliga läsarkontakter, att vara ute på möten i rörelsen och även i andra organisationer av typ jordbrukarnas föreningsrörelse och sånt som jag också tycker är viktigt att man har kontakter med andra organisationer.
Ja. Du har ju under din tid här på Nya Norrland varit en mycket flitig ledarskribent. Du har skrivit mest varje dag en ledare och kanske något ledarstick och också någon krönika emellanåt. Har det varit betungande?
Jag tyckte när jag började med det här för några år sedan så tyckte jag det var jätteroligt. Va? Men sen har det ju varit, jag tycker väl om jag ska vara ärlig att det har varit, känts lite tyngre och tyngre för varje. Sista åren tycker jag inte det varit lika roligt och det har väl tyvärr väl också märks på det jag skrivit. Det har varit lite pliktmässigt och inte lika inspirerad som förut. Men en del av det beror ju på att jag har ju varit så förbannat ensam. Va? Jag har ju i princip jobbat, om vi bortser från vissa sådana här arrangemang, så har jag jobbat 6 dagar i veckan och ska liksom fylla en sida med tyckande om både det ena och det andra. Mm. Och i och för sig, man kan ju göra det.
Så arbetsuppgifterna var ganska jobbiga?
Ja, ganska tungt alltså. Men jag tyckte det var
roligt. Det är inte det att det har saknats uppslag, det har hänt för lite i länet eller så?
Nej, herregud, det är tvärtom alltså. Ja. Men sen är det ju i och för sig, det är ju ingen konst att skriva en ledare. Det kan man göra faktiskt på 10 minuter och det har ju väl hänt ibland. Och resultatet har ju blivit därefter va. Men ska man liksom klara olika arbetsuppgifter, delta i diskussioner om sparplaner, vara ute på möten, försöka läsa på i största allmänhet. Då blir det, har det ofta, jag har haft känt det som de sista åren att det blivit för lite tid för att göra någonting rejält av det där jobbet också va.
Mm. Nu är det ju så att den här konstruktionen med det här gemensamma tidningsbolaget, det innehåller då en högtäckningstidning, Nya Norrland, och en lågtäckningstidning, Dagbladet i Sundsvall. Har det skapat några speciella problem?
Ja, det är ju ett alldeles unikt förfarande som är här i Mellannorrland, va? Och jag menar att det här gemensamma tidningshuset här nu Sand som blev klart 1971 har ju varit en till stor fördel för arbetarrörelsens tidningsutgivning. Det har haft många fördelar. Men jag menar att det som är uppenbart nu, och speciellt i den här situationen när man ska spara pengar, är ju också nackdelarna i systemet. Man kan säga det att i och med det att du har en tidning som uppbär pressstöd och som får statligt pressstöd i förhållande till hur många sidor man gör, det är nämligen Dagbladet, och du har en annan tidning i Norrland som inte har något pressstöd och som har väldigt svårt att få plats med allt material i tidningen. Vi har ofta haft problem med trånga tidningar och sånt, va? Då riskerar det bli en situation då man så att säga prioriterar sidproduktionen av material till Dagbladet, i och för sig ganska trist och ointressant material, men för att ändå hålla uppe och få möjlighet att få statliga bidrag, och att man samtidigt stryper konkurrensmöjligheterna för den tidning som ändå har en högtäckningstidning och har en marknad i grunden.
Och det är nog har väl också ett starkare täckningskrav då när det gäller att bevaka nyheter.
Ja visst, alltså vi har ju av styrelsen blivit ålagda att redovisa alla stora som små nyheter i Ådalsområdet, va? Härnösand, ja. Kramfors, Sollefteå.
Men Dagbladet är mer en komplementtidning.
Ja, man med komplementtidning menar en tidning som satsar på att göra egna saker, inte jagar samma nyheter och samma notiser som Sundsvalls tidning har. Vi har en väldigt hård konkurrenssituation, va? Jag menar, VA är ju en har ju varit en bra konkurrent till oss i den meningen att vi har måste ligga i och pinna på varenda dag för att ha det lokala och lilla och medelstora notismaterialet. Och om det är så att den här sparplanen som styrelsen beslutade om den 28 maj genomförs, så innebär ju det att vi ska dra ner det lokala sidmaterialet i Nya Norrland med mellan 4 och 7 lokala sidor per utgivningsdag. Och det skulle ju i vår hårda och ganska jämna konkurrens med VA innebär att vi med Gunnar Strängs ord skulle därmed knäppa ner byxorna och lämna rumpan bar gentemot konkurrenten.
Ja. Ni har lidit lite grann av det här samkörningen med Dagbladet just genom att man har sneglat på pressstödsmiljonerna då?
Ja, jag har den erfarenheten att det har varit olyckligt för Nya Norrlands utvecklingsmöjligheter. Jag tror att skulle de gångna 10 åren ha kunnat ta betydande marknadsandelar från VA och ÖA om vi inte hade haft den här konstruktionen.
Det är ju ett ganska märkligt förhållande i Ådalen att VA som är en moderat tidning har lika stor upplaga som Nya Norrland. Har du någon förklaring?
Ja, det finns en historisk förklaring. Och det är ju det att det här med tidningsköp är ju inte någonting som man, tidning byter man ju inte över en dag, va? De flesta läsarna är ju sådana som har haft tidningen sedan barnsben. Och VA var ju fram till 50-talet en liberal tidning. Mm. En stor tidning, en vidsynt tidning som liksom alla kunde läsa, och den rymde intressant material och så. Och numera har den väl blivit en snålare och politiskt trängre tidning och inte den liberala tidning man var då.
Den har fortfarande kvar.
Men man har kvar liksom man har kvar läsarna och man har kvar den här traditionen. Jag tror det har spelat in, va? Jag tycker att vi de senaste åren har varit klart mycket bättre än högertidningen på en rad områden. Det är till exempel att vi de senaste åren haft en bildjournalistik som VA har saknat, va? Vi har haft bättre skribenter överlag, alltså helt enkelt hantverket, skrivande texterna. De har varit spänstigare, roligare, bättre informerade. Vi har varit mer intresserade av de här lokala miljöfrågorna har haft en mycket, mycket bättre täckning av det än VA, som har haft en ganska förstrött intresse för sådana här frågor som flygbesprutning och överhuvudtaget gifter i miljön. Va? Och förklaringen till varför vi inte har haft något jättelikt genombrott och sånt där, det menar jag, det beror dels på läsartraditionerna som är väldigt klara. Man liksom byter inte tidning över en dag. Va? Mm. Men det beror också på det vi har pratat om förut. Att vi inte i alla lägen har kunnat göra tillräckligt stora tidningar. Om du tittar på måndagarna till exempel, gör ju VA ofta en tjockare tidning än vi.
Mm. Nu var ju här naturligtvis en ganska subjektiv bedömning. Och de kanske möjligen har en annan uppfattning på VA.
Det har de säkert.
Men läsarna i distriktet har uppenbarligen inte upptäckt Nya Norrlands överlägsenhet i det här avseendena heller.
Nej, därför att jag tror att marknaden är ganska trögrörlig. Va?
Mm.
Jag är ju väldigt bekymrad nu för vad som kommer att hända i form av kriser för andra A-presstidningar och i form av att den här inbrytningen av offensiven lite har kommit av sig.
Men tycker du att ni har jobbat i ett snålt klimat, eller tycker du att det har gjorts de satsningar som du pratar om här? Har det funnits den offensivanda inom det här distriktet som skulle ha gjort både Nya Norrland och Dagbladet starkare?
Nej, jag tycker inte man kan säga det. Det finns ju en vrångbild av A-pressen som man ibland får, att vi liksom vältrar oss i pengar och bidrag och allt sånt där. Va? Men den sanna bilden av det hela är att vi har fått vända på varenda krona. Va? Och vi har levt då väldigt stor utsträckning på medarbetarnas på olika plan och olika avdelningar, deras lojalitet och uppställning. Va?
Mm.
Och det kan man ju inte göra så väldigt länge, va? För folk blir trötta och kanske vill syssla med andra saker eller liksom ledsna på det här med att ständigt vara lojal och ställa upp och slita och släpa och inte få någonting för det. Ser man på situationen här uppe så har det ju varit så att det har varit ett stort önskemål både från redaktionen och ifrån arbetarrörelsen i Örnsköldsvik att göra en ordentlig satsning på en redaktionell satsning i Örnsköldsviksområdet.
Den har aldrig kommit till stånd.
Det har diskuterats under de här åren från och till, och det har funnits ett intresse och en uppställning från rörelsen i Örnsköldsvik som vi tyvärr inte har kunnat motsvara, och där människor i Örnsköldsvik har blivit ledsna.
Ja, du har den här tiden, Björn, 8 år i Sollefteå, den har ju bjudit på både gott och ont, kan man säga då. När du nu flyttar till Stockholm, väntar du då att du drabbas av en ny kulturschock, precis kanske motsatt till den du upplevde när du kom från Stockholm och hit upp till Ångermanland?
Ja, alltså både så att säga socialt och kulturellt är det ju en väldig skillnad mellan att bo och verka i en liten landsortsstad och att bo och verka i Stockholm.
Vilken chock blir värre?
Ja, jag vet inte vilken som blir värst, men det här intresset, omtanken, varsamheten med varann som finns människor emellan här uppe, det kommer jag naturligtvis att sakna. Det är lite tuffare i Stockholm, det är kanske lite vassare armbågar, det är kanske en annan människosyn på många sätt.
Mm. Du får en redaktion på 80 personer att basa över. Är det någonting som fyller med glädje och stolthet eller med fruktan och bävan?
Ja, det är väl både och. Det är en väldigt fin redaktion med oerhört kunniga människor och oerhört stark arbetsmoral. De ställer upp i alla väder och jag tycker att det ska bli väldigt roligt, va? Men samtidigt finns ju massor med saker som jag inte kan och inte begriper mig på i den här nya arbetsuppgiften än. Det är ju hela den här ekonomiska sidan och de ekonomiska bekymmer som Riksradion har på samma sätt som alla andra delar av Sveriges Radio. Men jag tror att det kommer att finnas tillräckligt med marginaler för att även jobba på det journalistiska området. Som gör att jag ändå tror att det här kommer att bli väldigt kul.
Hur är Ekoredaktionens möjligheter att hävda sig nu nyhetsmässigt då i kamp med TV och med de stora tidningarna i Stockholm? Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, de är ju inte så dåliga de heller på nyhetsbevakning.
Ja, jag tror konkurrensen från Aktuellt och Rapport, alltså TVs nyhetsredaktioner, är inte så förfärande. Jag tycker de gör ganska dåliga program, måste jag säga. De är umbärliga i den meningen att du kan faktiskt hoppa över en rapportsändning utan att känna att du har förlorat någonting väsentligt i tillvaron.
Och tidningarna då?
Tidningarna har konkurrensen skärpts väldigt på senare år. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är mycket mer alerta och på bettet än de var förut. Och kvällstidningarna ska inte underskattas. De är oftare duktigare på rena nyheter än vad man tror.
Vilket blir Ekots främsta vapen i den här konkurrensen?
Egna nyheter som gör att man måste lyssna på detta program. Om man är vanlig lyssnare, om man är makthavare eller om man är tidningskollega i Stockholm. Jag menar, det här, Dagens Eko är liksom en institution i den meningen att du kan liksom inte vara utan radionyheterna. Men att försöka öka den här oumbärligheten i detta media, det tror jag är väldigt viktigt. Och sen är det också väldigt viktigt att försöka slå vakt om Riksradion och det här radioföretaget i allmänhetens tjänst. Man brukar tala om public service-företag. Jag tror det är väldigt viktigt i den här situationen där du ser att massa nya media, bildmedier och betal-tv och satelliter och allt sånt där kommer farande. Mm. Och det finns ju en hård konkurrens om lyssnarna även med lokalradion.
Hur vill du karaktärisera en bra journalist? Hur ska de vara som du anställer på Dagens Eko?
De ska vara pålästa och liksom intresserade av att ta reda på vad som har hänt tidigare i en historia som de ska ta itu med och jobba. De ska vara uthålliga och liksom inte ge sig i första taget. De ska försöka se till att vara lite ödmjuka också i den här journalistrollen. Att inse att man inte vet allt och kan allt bäst. Att det finns många fallgropar. Jag vill att de ska stå fria från olika partsintressen och sånt. Och kunna så att säga, stå i lyssnarnas tjänst. På samma sätt som jag tycker att tidningsjournalister är till för läsarnas skull. Och inte för den journalistiska bekvämlighetens skull.